Varmt välkommen till podden Vardagstro. Det här är en podd från Korskyrkan Stockholm där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen. Här får vi lyssna till livsberättelser och samtal om vad tron betyder för oss. Så häng på idag. Idag har jag en gäst med mig här som jag sett fram emot att få samtala med. Och du heter?
Henrik Kasselbrandt.
Ja, vad trevligt. Välkommen hit.
Tack.
Det här är ju då liksom en podd där vi möter olika gäster i samtal om både deras vardag men också om det de har varit med om som har med tron att göra och vardagstro. Eftersom podden heter så. Men du, kan inte du börja presentera dig själv lite grann?
Ja, var börjar man? Till att börja med så föddes jag på 60-talet, 1960 alltså.
Ja.
Och jag växte upp i en bruksort som heter Sandviken.
Mm.
Inte så långt från stålverket, det var bandy. Det var kultur och det var frikyrka.
Ja.
Och sen har jag haft en period i Skåne, Helsingborg. Och nu har jag härdats 30 år i Stockholm efter det.
30 år i Stockholm. Ja. Ja, men det är bra jobbat.
Ja.
Och familj?
Ja, det har jag. Jag har en fru som heter Lina. Mm. Också cirka 30 år snart har vi varit gifta. Och vi har tre barn tillsammans. 25, 22, 18 år gamla.
Just det.
Och ja, jag har en äldre bror och en ännu äldre mamma.
Ja, det är bra att mamman är äldre än du. Ja. Praktiskt. Ditt yrke, vad jobbar du med till vardags?
Ja, alltså jag har ju en grund som civilingenjör.
Ja.
Jag utbildade mig i det som heter elektroteknik en gång i världen. Och just jobbade det. Med sånt som hade med mobiltelefoner och telekom att göra.
Ja.
Och från det så har jag nu mera gått vidare till att vara upphandlare. Alltså jobbar som konsult för att driva upphandlingar. Jag har gjort det snart 10 år.
Upphandlingar, då köper man saker i större skala. Eller vad
ja,
man ska
precis.
Säga.
Man köper saker. Allt ifrån kanske en lärportal till en skola eller ett tåg till SJ.
Okej, vad är det dyraste du har köpt?
Ja, det är faktiskt 25 tågsätt till SJ.
Alltså vad kostade det?
Ja, den var otäck att skriva ut. Det var 5 miljarder kanske.
5 miljarder, ja. Du har köpt mer än jag.
Ja, det hoppas jag.
Kan jag säga. Vad spännande. Vi kör en jingle.
Ja.
Ja, det börjar redan vara uppvärmd, men vi brukar köra 5 snabba så här i början av programmet. Så får vi höra vad du tänker. Vart skulle du helst resa i världen och varför?
Oj, det finns mycket att tänka på där. Jag skulle nog faktiskt ändå hålla mig i Europa. Jag skulle ta en sportbil och åka till Alpen och Rivieran, tror jag. Och se all kulturen på vägen.
Det låter bra. Om du fick byta liv med någon för en dag som lever nu, vem skulle du vilja byta med?
Hur går tankarna då? Kanske någon rockstjärna eller... Nej, men vänta. Jag skulle kunna bli Putin. Putin. För en dag och stoppa kriget.
Ja, men det är en bra idé. Bra idé. Det är nog bättre än rockstjärna faktiskt.
Ja, kanske.
Om du bara fick äta en maträtt resten av ditt liv, vad skulle du välja?
Oh, så tråkigt. Vad ska jag ta då? Då får det vara något väldigt gott. Eller så, vänta, jag kan ju ta 4 små rätter så får jag lite variation i alla fall.
4 små rätter, ja. Ja, det är ett bra svar. Om du fick ta med någon till en öde ö där ni skulle klara en månad, vem skulle du ta med? Och du får inte välja på din fru.
Inte min fru?
Nej.
Då får det bli kossan Rosa, så har jag i alla fall mjölk med mig.
Har du mjölk med dig? Ja, men det var smart tänkt. Ja. Vilken är den största eller bästa komplimang som Gud skulle kunna ge till dig?
Ja, jag vet inte om jag är värd det, men det hade ju varit väldigt fint att få komplimangen att jag har varit uppoffrande för andra.
Ja, härliga svar. De här det är lite skojiga frågor, men man förstår ändå något om dig som person. Att du tänker på andra och vill att andra ska få ha det bra. Och det är kul. Jag tänkte liksom, kanske inte prata så mycket om upphandlingar och tåg och sånt, utan mer om erfarenheter som du har med dig. Vi har ju börjat prata lite mer om församlingsplantering igen här i Korskyrkan. Och du har ju varit med en sväng tidigare när det planterades en församling härifrån Korskyrkan i Helenelund, Sollentuna. Ganska nära där ni bor nu.
Då. Ja, det råkar vara 2 kilometer.
Just det. Kan du berätta lite om hur det var? Hur kom du eller ni på att ni skulle vara med i det?
Det var så här att vi, eftersom vi bor där ute och hade barn som började bli lite äldre än bara väldigt små, så började tankarna gå att vi såg att vi reste mycket fram och tillbaks.
Ni var med här i Korskyrkan då?
Mm. Ja, precis. Och så började tanken komma, tänk om man var med i en församling här ute i Sollentuna. Hur skulle det vara? Skulle det vara enklare, bättre eller på något sätt?
Och när var det här då, ungefär?
Ja du, 2006 kanske började vi.
Ja, så snart 20 år sedan. Så barnen var ganska små då.
Ja, precis. Efter ett år av de tankarna så plötsligt så dök det upp att frågan kom till vår församling att det finns en kyrka ute i Sollentuna som skulle vilja ha hjälp. Det var ett baptistkapell med en baptistförsamling där de flesta var väldigt mycket till åren komna. Vill helt enkelt få in nytt blod och lite lämna över.
Mm. Och då fanns det ett gäng här i församlingen då?
Ja, det stämmer. Vi var väl kanske 20 vuxna personer.
Hur var läget i Korskyrkan då? Det är jag lite intresserad av. Alltså, hur kunde församlingsledningen våga satsa på det och så?
Ja, men jag tror vi skulle kunna säga att vi hade haft kanske drygt 10 år av väldigt mycket blomning.
Just det.
Många människor hade kommit hit. Många hade, ja, som mycket är i Stockholm, att man kommer hit, studerar och så börjar man jobba och så börjar man etablera sig på olika sätt. Ja. Och så flyttar man ut i förorten.
Mm.
Och det var ju precis vad som hade hänt även oss då.
Ja, det är den vanliga, man bor i innerstan som student och sen när man bildar familj måste man, tvingas man utåt på grund av hus- och lägenhetspriser.
Ja, precis. Och ja, det var så det såg ut. Så vi hade varit med om väldigt mycket positivt här.
Mm.
Och liksom och då trivdes ju här. Det gjorde vi.
Ja. Så att det var mycket då av närheten som var lockande. Eller?
Ja, och även det här att ha en närmare relation med dem. Eller möjlighet till närmare vardagsrelation med dem som man också träffade i kyrkan. Mer av det här. Hjälpa varandra till dagis och sådana där. Den typen
av precis. Ja, nej, det är inte så jättelätt när man bor spridd runt hela Storstockholm.
Man hjälper inte dem på södra sidan. Inte så gärna höll jag på att säga, men så lätt.
Kanske inte så gärna heller.
Nej, vem vet.
Vem vet. Men vad innebar det här för er som familj, förutom närheten?
För det första då, en första vånda, vad blir det av det här? Fixar man det här? Vi var väl ganska, ja, det var en brokig skara som ville det här på många olika sätt, många olika tankar. Så det var mycket först ett beslut att ta. Men sen också vad det innebar på sikt och så här i efterhand är att i det stora hela är väldigt positivt att få vara med och göra en konkret sak som tar lite tid, som kräver lite engagemang, som kräver lite vision och vilja.
Lite mer.
Ja, precis. Mm, ja. Och jag tror även våra barn har nämnt att det liksom, eller det har de gjort, att det också var en positiv sak att få vara med i en sån församling där man liksom växte och man hade mycket vettiga förebilder och så bland de vuxna.
Men för oss som är med i Korskyrkan nu då, med, jag menar, vi är över 200 oftast på söndagarna i kyrkan, vad var det ni klev in i där? Hur såg det ut, församlingslivet?
Ja, det var ju som att kliva ut i en missionskyrka ute långt ute på landet på något vis. Allt fick man göra själv.
Just det.
Det fanns inget som gick av sig självt, om man säger så. Och det var ju både tjusningen och utmaningen med det förstås.
Just det.
ja, men man gav oss tid och mycket av engagemang och tankar.
Vad var det ni såg framför er när ni, vad drömde ni om?
Ja, den är bra fråga. Jag tror att det där var väl lika många saker som människor där i kyrkan.
Just det.
Och kanske också det som, det tar mycket tid att prata ihop sig.
Ja.
Och det behöver man göra för att förstå ungefär vad kan vi faktiskt göra, vad är rimligt, vad kan vi göra senare, vad kan vi drömma om.
Ja, precis. Jag har också erfarenheter från församlingsplantering och det är ju, alltså, drömmarna är en sak, men sen står man i en verklighet och
ja,
då behöver man hända själv, som man säger.
Ja.
Men inte så många.
Nej.
Att det ska bli något. Vilken, vad blev din eller din familjs roll?
Om jag talar för mig själv så inledningsvis var jag rätt engagerad i frågorna kring, i det här fallet då, där det fanns en fastighet, vad skulle gälla kring den, vems var den och så vidare. Så att vi fick ordning och reda på sådana här viktiga saker som är en grund. Vem betalar för det här som jag gör och som jag använder? Vems resurser går åt till det här? Så att man har sånt klart för sig.
Det var en gränsdragning mellan Korskyrkan och församlingsplanteringen och de som och hade
tidigare
skänkt.
Församling och så här. Hur förhöll sig det där egentligen?
Just det.
Där kanske jag var lite, jag var väl en av dem som tänkte mest på det, att få till så att vi har klart för oss vad som gäller, så vi inte blir besvikna på varandra om 5 år.
Precis. Ja.
Sen för mig var det mycket att be. Jag upplevde just att be för det som skulle komma, be för de människor som var inblandade och så initialt då. Sen sysslar jag mest med lovsångsledning och även vi satsade ganska mycket i min familj på själva, vad ska vi säga, mellanstadie, yngre tonårsåldern.
Just det.
I form av samlingar hemma hos oss först på fredagar.
Ja.
Sen växte det där.
Så och ni hade ungdomsgård hemma hos er typ? Eller?
Ja, precis. Och det gick ju bra tills det började bli för många om man hittar folk var som helst i huset.
Just det.
Där man inte ville ha dem, så insåg att det här kanske inte håller i längden.
Just det. Så då fick ni flytta över till kyrkan istället.
Precis.
Och då hade ni ändå ett gäng tonåringar som fanns
ja,
där.
Ja, och kanske några av de här hallelujah moments eller vad man säger var väl att få sitta ner och be med en person som jag vet bor i närheten i villaområdet. Han har gått hit några gånger varje fredag kväll och liksom ändå till slut han undrar, vem är Jesus? Ja. Är han något för mig?
Mm.
Och vi ber tillsammans om det.
Ja.
Att få vara med på den resan är ju fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt att följa människors väg till Jesus.
Mm.
Och har ni kontakt fortfarande? Eller?
Nej, det har vi inte.
Just det. Nej, man flyttar ibland åt
olika
håll. Och så. Men vad var mest positivt med det här?
Det mest positiva är ju att man får en hemvist som är faktiskt del av vardagen. Vi hade ju till exempel något tillfälle när någon i familjen av oss var sjuka och sådär. Och då kom folk hem med en lasagne eller något sånt där och liksom hjälpte till på så sätt. Ja. Speciellt i småbarnsåldern är ju sånt oerhört viktigt. Det är kanske inte alla som har far och mor föräldrar på plats heller i Stockholm. Sådär.
Nej,
och då kan ju ett sånt sammanhang bli oerhört avgörande för att det ska funka.
Ja, men någon som kan hjälpa till som barnvakt en gång eller så.
Sen var det var en härlig skara människor som vi hade mycket glädje av.
Ja.
Mycket att tampas med, men också liksom,
det blir i en mindre grupp så blir det ganska stark arbetsgemenskap också förstås.
Just det.
Man lär känna varandra väl.
Och det var mycket, för oss var det mycket trevliga människor, liksom kreativa människor som
ja.
Vi fick mycket och vi gav mycket.
Härligt. Sen vet jag då utifrån historien att plantan här till slut, jag vet inte vad jag ska säga, dog, men i alla fall man valde att lägga ner den här planteringen.
Ja, precis. Och det där det var ju inte i vår vision att vi skulle göra det.
Nej, det är för få som gör det.
Ja, precis. Men samtidigt så, jag brukar tänka så när jag åker förbi där, jag gör ju det, jag gjorde det på vägen hit, så ser jag ju att det är fortfarande, lampan är tänd där i kyrkan, det samlas människor, det är mycket bilar där.
Mm.
Vi fick vara en 10 års representant för Guds arbete på den platsen.
Ja.
Hade vi inte varit där då hade det inte funnits kvar. Men nu gör det faktiskt
precis.
Det. Nu är det en helt annan kyrka, eller helt annan, det är en annan kyrka som har hand och församling som har hand om, men arbetet fortsätter. Det
finns en församling.
Stafett är inte fel det heller.
Nej, men det är också ett stafettförsamling.
Ja, precis.
Precis.
Och jag brukar ibland tänka, det fanns ett ganska vildvuxet körsbärsträd där som jag faktiskt gav mig på och försökt snygga till, och det är faktiskt fortfarande snyggt. Så jag tänker på det så.
Bra, ja, men man får vara med en bit på resan. Sådär. Ja. Det finns förstås många säkert också negativa erfarenheter, men är det något som du tänker att ni så här i efterhand, om vi hade gjort så här så kanske det hade blivit annorlunda?
Jag tror att har man möjlighet, nu gjorde vi till viss del det, men vi fick hjälp från församlingen, från Korskyrkan. Vi hade också, det fanns nog både vilja från de som körde i Helene Lund att vi skulle vara helt fria och
just det. Liksom,
köra vår grej. Jag tror väldigt mycket på att man behöver ha en stark part i ryggen för att få lite ramar, få lite resurser, få kunnande. Att jobba smart på det viset tror jag är väldigt väsentligt. Och kanske om man som korskyrka tänker att det här ska hända igen, så skulle jag rekommendera att man har ett tänk kring hur man gör. Inte så att man knyter snarare runt hals på folk och tar ner kreativiteten, men allt det här basala som bara måste finnas där i det praktiska. Om man har det på plats tror jag man vinner mycket.
Ja, men det, allt sånt här administrativt som man behöver stöd med, för det är väldigt mycket som man, alltså, direkt man ska ha en anställd med, alltså, skattedeklarationer och andra sådana där grejer.
Precis.
Kunna få lite hjälp. Ja, nej, men det ska vi ta med oss in i framtiden. Så här. Du och din familj är ju tillbaka i Korskyrkan sedan några år tillbaks.
Mm.
Kan du berätta lite om resan tillbaks in i församlingen?
Ja, till att börja med så vi avslutade, jag och min fru slutade att gå till församlingsplanteringen, och vi hade nog en paus på rätt många år ändå där vi kunde andas ut lite rent fysiskt så, men också en bra nyttoperiod rent andligt för att förstå. För mig personligen var det första gången jag inte var med i en församling sen jag gick med i en församling när jag var 13. Och att när man talar med någon ute i vardagen när man är på jobb eller sådär, att jag snarare sa att jag var troende än att jag är med i en församling.
Just
var
det.
En intressant
Det
var en helt annan nyfikenhet och öppenhet om man hade den ingången.
Man kan tänka mig det.
Och då börjar man fundera på varför är jag med i en församling och vad är för nyttigheter med det.
Mm.
Det är alltid bra att tänka igenom vad man håller på med.
Ja, precis.
Förstås. Vi kom väl fram till de här coronaåren. Och där var ju Korskyrkan väldigt aktiva på söndagsutsändningar som på något sätt föll väldigt väl in i där vi stod, just där och då. Så vi började i våran tv-soffa i Korskyrkan.
Vad kul.
Och på det viset så tog vi oss hit när vi väl, nu börjar åren springa iväg, men när vi väl fick komma hit då, så var
inte,
vi här på någon enstaka
gudstjänst. Det är inte så länge sedan som det känns.
Nej, men verkligen.
Det var faktiskt 2002, så det är bara
2002,
två år
sedan
som allt öppnar upp igen efter pandemin.
Men då passade vi på att gå hit istället, testa på det där. Det känns lite spännande att vara här.
2022, inte 2002
förstås. 2022. Och Det kändes fräscht att vara här. Faktiskt. Vilket var bra. Vi upplevde att det var givande att komma hit och lyssna till det som sades och tala med människor. En öppenhet som
ni var. Känner igen en del vänner från tiden innan?
Eller? Så var det ju också. Vi hade ju flera som vi inte hade träffat på många, många år. Som
och
kört återseende.
Stort antal nya vänner också förstås. Det är ju så i en sån här innerstadsförsamling att det byts ut ett antal varje år.
Verkligen, verkligen.
Många flyttar in och andra flyttar ut. Vad betyder församlingen för dig idag?
Ja, den är ju, vad ska vi säga, en plats där jag försöker att lägga in det i mitt huvud så här, att det är en plats där jag får vara till glädje. Det är lätt att tänka precis tvärtom, att jag ska få någonting för att komma när jag kommer dit, men jag ser det snarare, det är en plats där jag kan vara till glädje för andra, och det liksom, börjar man i den änden så blir det väldigt mycket tvärtom också.
Ja.
Men det är det jag ser som, en plats där jag kan vara till glädje.
Kul. Ja, delad glädje är dubbel glädje.
Ja, det blir det faktiskt så.
Saligare att giva än att taga, som det stod i gamla översättningen.
Det verkar funka.
Ja, precis. Vad kul. Tänkte ett litet annat spår så här också i intervjun, i samtalet. Så du är ju pappa nu till en tonåring och så vuxna söner.
Just det.
Jag har ju haft barn också så här, och vi har många tonårsfamiljer och barnfamiljer. Bara det här året har det fötts några nya in i församlingen här också. Så har du några goda råd till
ja,
föräldrar, framförallt tonårsföräldrar? Nu när du har precis gått igenom att de har blivit vuxna här, dina söner också.
Ja, det är otroligt. Ja, det är ju, till att börja med så är det ju alltid så individuellt. Vi är ju alla olika. Men det är viktigt att tycka om dem.
Ja.
Alltså, det är verkligen en början där.
Precis.
Sen att följa dem, men också puffa. Följ och puffa. Att,
just det.
Speciellt när man som vi har haft tre barn och det är så extremt olika varje resa som man följer. Men
barnen är inte så lika som man tror.
Och det funkar inte att göra likadant, utan det här att följa. Men just att puffa tycker jag är den sak jag vill.
Kan du ge något exempel typ?
Om jag ser att den här personen kan nog det här, men personen inte vågar ta det steget. Vad kan jag då göra för att få personen att se att det är möjligt? Det är till och med riktigt kul. Det är till och med något som du kommer vara guld på. Jag tror det värsta exemplet är väl vår första son som fick gå runt och sälja Expressen. Jag tror han har haft otroligt mycket glädje av det. Och, där var jag nog rätt hård, men... Där var det mycket puffa.
Men man lär sig mycket av. Vi har också puffa är ett bättre ord än att tvinga. Eller ett bättre förhållningssätt. Men just det att liksom puffa lite på sånt som de kan tycka är roligt. Eller kanske också lär sig något viktigt av.
Ja, exakt. Sen två praktiska saker som jag har tänkt på i sammanhanget, men det är just det här, om man har möjlighet att äta kvällsmat tillsammans, det har jag upplevt som en, liksom ett nav som livet kretsar kring. Nu är det ju utmanande, speciellt när det börjar bli aktiviteter och träningar och sådana där saker, men just det här att få prata tillsammans någon gång per dag, gärna hela familjen. Och sen har vi haft, när barnen börjar bli så där i skolåldern, att ha söndag kväll som en kväll då, nu går vi igenom veckan. Men vi får också en stund att prata om utmaningar, Vad är det för svårt prov på onsdag? Eller ja, hur ska det göras på träningen? Eller ja, dessutom liksom kunna få be och samlas i bön kring det.
Mm.
Att lägga grunden för varje vecka på det viset har jag upplevt att vi har haft stor glädje av.
Jag har sett dina barn här i kyrkan. Alltså jag förstod att ni gjorde mycket hemma förstås när ni var där i Helenelund. Då blir ju barnen naturligt involverade.
Mm.
Men hur har det varit det här? Alltså det alla stöter på är liksom andra aktiviteter kontra kyrkan. Och ska du just hänga med till kyrkan nu eller in, alltså ja, allt det där? Och det är, för oss var det basket och ballett och sånt.
Just det.
Och fotboll.
Ja. Vi har haft lite flyt där med att just att i församlingsplantering var ju alla i samma situation, så det var de flesta ville ha gudstjänsten på eftermiddagen istället, vilket gjorde att vi har inte haft så jättemånga krockar.
Mm.
Kring, rent tidsmässigt.
För fotbollsmatcherna var på förmiddagen typ? Eller?
Ja, nu har vi klarat oss från fotboll i våran familj, eller klarat oss. Ja. Jag vet inte, vår mellangrabben var på en träning och han tyckte det var mycket springa, så han ville inte vara med. Ja.
Alltså våran dotter, yngsta dotter Johanna, hon gick på några träningar, men det regnade varje gång. Så.
Ja. Det är fotboll.
Ja,
just det. Ja. Alltså, vi har faktiskt inte riktigt haft den problematiken. Men sen generellt så har väl jag upplevt att det var viktigt att göra både och. Jag tycker det är viktigt att se att föreningsliv är något som finns även i sammanhang som inte är har kristna förtecken. Och att vara på plats där är bra och viktigt, att se att människor kan vara engagerade på olika sätt. Man kan också lära sig bra saker för föreningslivet här. Liksom.
Precis.
Hur gör man på ett bra sätt?
Plus att man får kontakt i det lokala samhället där man bor med barnens kompisar och föräldrar och så vidare.
Och det var ju, det är ju svårare att lösa om man då är i en innerstadsförsamling, bor ute i förorten.
Mm. Ja,
faktiskt.
Det blir lite klurigare. Det gör det. Har du något annat tips här då? Liksom, det jag har funderat mycket på, det är just den här liksom övergången från tonåring till vuxen.
Mm.
Och hur har ni liksom resonerat där?
Jag tror att det fortfarande har varit den här puffa tanken.
Ja.
Det tar ju tag när barnen flyttar ut. Men det är ju ännu roligare än det man har varit med om tidigare. Faktiskt.
Det finns en glädje i det också.
Ja, precis.
Framförallt när det görs i god relation. Och.
Ja. Sen har jag, vad ska jag säga, relationen med sin partner är ju också otroligt viktigt i sammanhanget.
Precis.
Jag tror att den kanske, ja, det kan inte sägas nog mycket hur mycket den betyder för barnuppfostran. Funkar det, så funkar nog det mesta för barnuppfostran, men tvärtom så kan det bli väldigt tungjobbat.
Mm, att man tycker om varandra och att man jobbar åt samma håll.
Ja, liksom. Precis. Och det tar ju väldigt mycket energi. Det gör det ju.
Med familj. Ja.
Med familj, med relation.
Ja, precis. Överhuvudtaget. Ja, tack. Är det något annat som du vill skicka med? Som du...
Nej, men det är nog, håll i.
Ja. Håll i och håll ut.
Ja.
Yes. Jag har en fråga som vi ställer till alla våra gäster, och det är: vad betyder vardagstro för dig? Alltså, hur kommer din tro till uttryck i din vardag nu?
Ja du, det är en stor fråga. Jag har funderat mycket på det här med tro genom livet. Och det här klassiska, tro gör man i kyrkan. Men sen, ja. Men tro är ju också något fascinerande, att tro är ju inte vetande.
Nej.
Men det är också svårt att komma till vetande utan att tro. Och den där paradoxen tycker jag är lite härlig. För hur man kan bygga sitt liv. Hur kan man bygga sitt liv på något som man inte vet? Jag tror många personer ställer sig den frågan. Som själv inte har en tro. Och där är väl jag är väldigt glad att få vara vän med den som har skapat hela världen. Det ger ett helt annat synsätt på vad jag kan, vad ska jag säga, åstadkomma eller förvänta mig av livet, så att säga. Och då är det förstås inte alltid så lätt att tro de där sakerna förstås som man kan nå till. Men att leva med den förutsättningen att det finns en Gud som älskar mig, som vill mig väl men också genom mig vill andra väl. Det ger ju ett förhållningssätt till livet och allt det som sker mig som jag tror att eller som jag ser att jag mår bra av, men också jag tror att folk runt omkring mig har mycket större glädje av Henrik på det viset än hur han hade varit annars.
Just det. Det.
Så ja, vad är då vardagstro? Jo, men det är väl det att han som skapat världen är min vän. Och det sätter ju inte så stora gränser då.
Och då tar du med dig honom in i din vardag.
Ja, enkelt. Exakt.
Tack. Ja, du har lyssnat på ett samtal här mellan mig, Rickard Hultmar, och Henrik Kasselbrandt. Tack för att du var med idag, Henrik.
Tack så mycket.
Väldigt roligt att vara här. Intressant samtal. Det finns mycket här att följa upp också kring tankar kring församlingsplantering, så jag återkommer säkert i något annat format utan publik också.
Ja, gör det.
Om goda råd och tankar kring det. Du som har lyssnat idag har lyssnat på en podd från Korskyrkan Stockholm som heter Vardagstro, och om det här avsnittet har väckt frågor hos dig eller att du önskar få kontakt med oss på något sätt, så hittar du våra uppgifter på korskyrkanstockholm.se. Där kan du också läsa mer om vår verksamhet och vad vi håller på med, och du är alltid välkommen att besöka oss på våra gudstjänster på Birger Jarlsgatan 66. Och där kan du träffa Henrik ibland. Ibland spelar han gitarr på scenen. Eller mig. Och väldigt många andra. Så jag önskar dig Guds rika välsignelse. Tack för idag.